James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Och bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hej och välkomna till Sånt är livet. Hoppas ni mår strålande bra idag. Det är ju vi, eller vad säger du, Vargen?
Jag mår toppen, eller ja, jag är lite trött.
Jag har sovit dåligt i natt.
I natt? Jag har sovit dåligt de två senaste veckorna, skulle jag säga. Och det är inte Elvis fel, utan jag vet inte vems fel det är. Jag kan bara inte sova. Så är det bara. Jag somnade kanske klockan ett, sen vaknade Elvis två. Sen kunde jag inte somna. Och sen vaknade Elvis vid fem. Så idag var det, idag var det lite Elvis fel, måste jag ändå säga.
Du har skrivit det på din blogg bland annat, och jag vet att flera har reagerat på det, att du känner dig lite mer stressad nu än vad du känner i vanliga fall, eller du har känt senaste tiden.
Mm. Det stämmer.
Vad tror du det beror på då?
Ja, vad kan det bero på? Alltså det är väldigt mycket. Alltså det är massa små saker som man måste hålla koll på, som jag känner att jag inte har koll på. Det gör mig stressad. Så att det är just det här med planering. Alltså visst, att ha Elvis tar ju väldigt mycket tid. Eller det gör ju liksom att jag kan inte beta av saker. Men det var stressigt. Det här skulle vara stressigt även om jag inte hade haft Elvis. För att det är så här, beställ mat, fixa utkast i det, fota det, svara på det mejlet, nu kom det ett sms här, nu måste fixa det. Alltså det är så många små saker som inte avancerade på något vis, men de måste bara göras. Och att hålla ordning på alla dem, skulle jag säga, det är det som stressar mig. Så jag behöver någon slags koordinator, agent. Och jag skrev det här på bloggen och fick in väldigt mycket ansökningar, fast jag inte ens sökte någon. Man behöver inte skicka in ansökning nu, för att jag måste strukturera om hela mitt företag liksom, för att se. Och jag har redan en agent som jag förhoppningsvis kan strukturera om så att hon kan ta allt där. Och jag hade möte med henne idag, så jag hoppas, det känns redan bättre faktiskt. Bara jag får sova lite så kommer det bli kalas.
För du hade ändå så här, det läste jag ju om typ på din blogg, men jag visste inte om det själv. Men du har fått någon så här hjärtklappning typ också. Lite så.
Men alltså, det låter ju väldigt dramatiskt, men du vet, när man känner att pulsen är högre, alltså hjärtat klappar snabbare än vad du brukar göra. Det har ju säkert du också, ibland. Eller?
Inte nu för tiden, men när jag körde en nattklubb så fick jag det. Då minns jag att jag kunde bara så ligga i sängen och sen bara började pulsen dra igång. Och jag bara, vad fan är det som händer? Jag är ju helt stilla och så dubbelslag och lite sånt. Så då känner jag verkligen så att det här är inget bra.
Men jag tror det är lite därför jag har svårt att sova. För det är så här, men du vet, man är uppe i varv. För att alltså vet du vad jag tror att det är? Det är att förut så slutade jag jobba kanske vid 8 i alla fall, 8-9. Och sen satt jag mig och kollade på så här dö-tv. Du brukar alltid mobba mig. Men det är för att jag ska varva ner som jag kollar på Ex on the Beach och Farmen och allt vad det nu är. Nu hinner jag inte kolla på det, så då går jag direkt och lägger mig. Och då snurrar ju massa jobb i hjärnan. Så då blir det typ att jag tog upp mobilen igår, bara, jag måste skriva ner det här. Jag måste skriva ner det här. Och sen så vaknar jag typ 2 timmar efter och bara, just det var det här. Och det här ska jag packa, och det här ska jag blogga om, och det här ska jag göra på YouTube. Alltså jag måste...
Du har mindre återhämtning nu än du hade förut. Och det är det som gör att det är tuffare.
Mm.
Ja. Återhämtningen är ju svinviktig. Jag hörde bara om den grejen idag. Att i alla religioner är det så att man har minst en dag återhämtning per vecka. Man har en dag man inte gör någonting.
I de som är kristna.
Ja, söndagar.
Man ska gå i kyrkan, allt ska vara stängt. Alltså så är det ju inte
nu för tiden. Återhämtning. Men kolla bara i länder, men fan Spanien, då kör de siesta liksom. De har återhämtning varje dag.
Jag fattar inte det här med siesta. När är siestan och varför?
Jag tror att det kom från en grund att det var väldigt varmt. Och då var det så att man gick och las en timme på dagen i skuggan, bara när det var liksom så här extrem hetta. Och för att man också ska orka. Man blir ganska just trött när det är så här 40 grader varmt. Och vad är det hela tiden?
Därför... Så varmt är det inte i Spanien nu. Nu får de fan chilla lite. Alltså, ja, det är jag ju tror typ att det kom 10 därifrån. Grader på vintern liksom.
Ja.
Men de har fortfarande siesta.
Jag vet inte om de kör siesta på vintern. Men det kanske är så att man har inövat det. Men jag tror att det kom från att det är väldigt varmt. Och därför kör man en siesta på dagen. För att man ska typ återhämta sig.
Och det är därför vi är ensamma på middagsrestaurangerna. När vi ska äta i Spanien. Vi står ju på dörren klockan... Alltså vi vill ju helst äta middag vid klockan 18. Men de öppnar ju inte restaurangerna förrän 19. Och då är ju vi först på dörren och vi är helt själva. Och det är ju för att de har haft den här siestan och typ sovit. Så deras middag är ju typ klockan 23.00 typ.
Men till din grej nu att du har varit lite extra stressad den här perioden. Har du hittat några saker som du måste liksom förändra eller göra så att du ska må bättre? Jag vet ju att du har bokat in exempelvis en massage nu. Mm. Så när avsnittet släpps ska du gå på massage och kanske dra ut lite knutar och kanske få lite mer egen tid under den tiden. Har du känt några andra saker du ska börja göra mer för att du ska känna dig lugnare?
Nej, men en grej är att jag bara vill boka en sak om dagen som är utanför hemmet. Alltså har jag träning en dag, nej men då är det en grej. Om jag ska då ha ett möte också, då får det mötet vara hemma. För att jag vill vara hemma med Elvis. Alltså det är mest saker utanför hemmet som jag tycker är jobbigt att gå på, typ events och grejer. Jag har fått börja tacka nej till mer events. Och liksom planera så att, ja men är det någon som hör av sig, kan vi ses på möte den och den dagen? Och så har jag redan två saker eller en sak inbokad. Då säger jag, nej det går inte, vi får ta det. Och så flyttar jag fram det, så jag har ju flera veckor nu bokade. Men lugna dagar liksom. Så att det tror jag är nyckeln. För att om jag känner att shit vad jag har fullbokad vecka som de här två senaste har varit, då det är det enda jag tänker på. Jag bara, åh nej, panik.
Jag tycker du bokar in ganska mycket grejer ändå. Vi har ju, du och jag har en jättestor skillnad.
Men jag prioriterar vänner.
Jag vet. Jag, exempel, tar den här helgen. Jag är en sån som, jag skulle helst inte vilja att någon kom hit överhuvudtaget om jag hade fått välja. Och du har både bokat in en eller två grejer på söndagen och en, två grejer på lördag. Och jag blir så här, helvete, bota inte hit massa jävla folk.
Men snälla, du är ju avkopplande att umgås lite. Alltså så här,
jag tycker det är avkopplande att vara helt själv.
Men du är aldrig helt själv, du är med Elvis.
Jag vet, men om det är så att han ligger och sover, ja, snälla, eller någonting, inte att jag ska behöva vara trevlig mot folk.
När ligger ungen och sover? Ha?
Jo, men det kan vara också att du tar en tid.
Du har ju ganska skön egen tid när jag går ut och går promenad på morgonen.
Absolut.
Eller när
men
jag
sen
har
också att man ska slippa
på eftermiddagen.
Att man ska slippa vara trevlig också, bara det. Men jag träffar ju folk varje dag och gör grejer, och nu måste jag vara trevlig mot både Linus.
Men förstår du, jag gör
Linus
inte det.
Linus och Denise måste jag vara trevlig mot på söndag.
Två Linus. Min bror kommer.
Just det, du har bokat in dem också. Hur ofta är det jag bokar in att folk kommer
hit? Men kolla
här,
den här veckan.
Aldrig.
Imorgon torsdag, då kommer lilla Pia och hennes lilla Judith och även lilla Pias man Kristoffer hit och Alexandra och Mona, så vi har en liten mamma pappa date.
Liten och liten, ta hit, det är helt jävla kavalleri.
Men du ska ju inte ens vara med. Eller? Jo, det måste du vara.
Nej, men jag ska ju träna. Imorgon ska jag ju träna på min föreläsning.
Ja, men skit i föreläsningen. Nu är det mamma och pappa häng.
Och då tänkte jag göra det hemma. Men nu kommer jag för att jag ska kunna göra det här, kommer jag behöva gå ner i källaren för att träna på det här.
Ja, för men
att
det får du fan göra ändå, för att du skriker. Att du är skitjobbig att lyssna på hela tiden. Jag har hört den här föreläsningen 75 000 gånger nu.
Ja, jag skriver om dem. Och by the way, för er, det är nämligen så att alla VIP-biljetter till föreläsningen är slut, men vi har några biljetter kvar. Så vill du se den här
Ni som får sitta bakom en stolpe.
Nej, de är bra biljetter. Alla de stolpbiljetterna har de tagit bort.
Det lät som det nu, bara alla VIP-biljetter är slut. Det finns bara de skitigaste kvar längst bak i hörnet.
Nej, men så är det inte. Vi har begränsat. Vi hade typ 100 VIP-biljetter på varje ställe, och de är slut.
Sen men alla resten... biljetter är ju bra.
Alla biljetter är bra.
Jag tycker du får att framstå nu som att det bara är dåliga kvar. Men jag menar Oscarsteatern. Det är ju bara bra biljetter.
Så är det. Det är bara bra. Och vill du gå på framgångsföreläsningen, hur man går från att vara en dreamer till att bli en doer, så gå in på framgangspodden.se och signa upp sig. Och det börjar fan ta slut allting. Det är så jävla häftigt. Svinkul faktiskt.
Så kul. Ja, men åter till mitt schema.
Framgangspodden.se.
Framgangspodden, in och boka.
Nu. Till ditt schema, yes.
Torsdag, mamma häng med dem, som jag berättade. Lördag, då kommer min lillebror, Linus. Det är din kompis.
Ja, men jag vill inte ha hit någon jävel på helgen.
Men
jag
säg
vill
inte ta så, det min lugnt. Bror. Alltså, jag lovar att du kommer tycka att det är så nice när Linus kommer.
Ja, jag tycker det är trevligt att han kommer. Men det är ju inte så att jag bokar in folk på helgen. Det är så här, helgen is, det är kristen tid.
Och sen på söndag, då kommer våra älskade, kära vänner.
Som vi båda har Linus bokat och Denise. Av varandra i ett halvår.
Nej, så här är det. Vince blir sjuk. Och sen är de ute och
föreflyger. Vi har ju helt seriöst.
Vi har inte bokat av dem.
Vi har inte bokat av dem, men vi har ju försökt att få till en träff. Alltså i
ett halvår nu.
Ett halvår. Och jag vet ju att du har ju sagt till mig att Linus och Denise kommer på den här dagen 15 gånger.
Nej, en gång, det var förra helgen.
Nej, men det har ju varit innan dess.
Många ja, men
gånger.
Då fick ju Vince hals... Nej, Linus fick halsfluss. Och då vågade inte de komma, för att om vi... Jag frågade dig, är det okej? Okay? Då tyckte du inte, alltså okej, okay, ifall vi skulle få halsfluss. Och det är ju smart. Det håller ju
med. Nej, vem vill ha halsfluss?
Nej, ingen vill ha
det
halsfluss.
Blöder i halsen, nej, man hostar blod.
Gör det. Nej. Ja, i alla fall, då kommer de. Och jag ser så mycket fram emot det här. Alltså Vince, hur god unge
ja, men han är fantastisk.
Han, nej, men alltså, han ser så glad ut hela tiden. Det är Linus och Denise lilla son, som är en månad äldre än Elvis. Men det ska i alla fall bli. Men så här, det är inte det här som stressar mig. Det här gör mig lugn. Alltså det här får inte mig att bli stressad, utan jag ser fram emot de här sakerna. Det som får mig stressad är alla måsten som man måste göra.
Det här är ju måste för mig.
Nej, det här är inget måste för mig, utan jag har ju längtat mig till torsdag hela tiden när Mona och Judith och lilla Peo och Alex ska komma. Jag har ju längtat efter det här i flera veckor. Så att det här är bra balsam för själen för mig. Inte beställa från hemsidor, sånt som man måste ha. Alltså det är så här, det låter inte som det tar tid, men det tar fan tid alltså. Ja, så det är det.
Men vi måste hoppa vidare på vårt ämne. Det är nämligen så också att vi har en gäst i det här avsnittet som vi snart kommer att avslöja.
Så en
vi
kommer... häst.
En häst har vi i det här avsnittet. Men det är ju som så här att jag hade ju ett poddmöte idag med Christer Olsson, som är en av de mest lyssnade i Framgångspodden. Han är typ den, jag skulle säga den bästa föreläsaren i Sverige. Han är stengrym. När han var med första gången så fick han över 1000 mejl.
Vad var han pratade om första gången? Jag tror att jag har lyssnat, men du får...
Mycket mål. Mycket att... Nej, men ta bara det här.
Var det i somras?
Ja.
Ah, okej, okay, då har jag lyssnat.
Man kan bara ta det här som exempel. Han pratar om att man sätter mål fel hela tiden. Att ta en företagsorganisation som har varit ute på ett it-företag, de skulle omsätta 1 miljard. Och då frågar han dem så här, spännande, 1 miljard, det var ganska häftiga mål nu. För ni omsätter ju bara 100 miljoner och ni ska vara där om 5 år. Spännande, intressant. Men du, hur har ni tänkt att ni ska omsätta 1 miljard? Och då började jag förklara, nej men det är bra, det är så här ska vi göra, och marknaden går upp. Okej, okay, men har ni gjort någon plan tillbaka hur det ska se ut? De bara, plan tillbaka? Ja, hur många konsulter, hur många anställda behöver ni för att omsätta en miljard? Vad omsätter varje anställd, varje säljare? Ja, men så här mycket. Okej. Okay. Hur lång tid tar det att anställa en person? För att man behöver onboarding, man behöver lära sig, man behöver komma in, hur många är det som stannar kvar? Och då kom fram till den siffran. Och sen gjorde de det där till idag. Och då kom de fram till att för att ni ska kunna göra det här behöver ni anställa 300 personer imorgon. Och det här är typiskt en grej som så himla många gör. Man sätter upp någonting, man vet inte riktigt varför. Hela den här organisationen vet inte varför man ska uppnå det här målet. Man kan säga så här, men vi ska växa med 7% varje år. Varför ska ni växa med 7%? Och hur ska ni kunna uppnå det?
Okay.
Det pratar man väldigt mycket om. Och det är skillnaden för de som går från liksom går från dreamer till doer. Att man sätter upp en plan. Man kan ta exempelvis när de skickade upp första personen till månen, när Kennedy gjorde det 1970. Då satte han 1962, så satt de där, okej, okay, om 8 år ska vi skicka upp första personen till månen, och den ska komma överlevande ner tillbaka. Och det är svårt att få med överlevande ner tillbaka, bara för att stenar brinner ju upp i atmosfären. Och då sa alla, bra, det ska vi göra, 1970 ska vi lyckas, bra. Vad behöver jag 1969 för att kunna göra det här 1970? Och då kommer vi överens om det. Vad behöver jag 1968 för att klara de här målen 1969? Och sen trappar de ner, och då hade de en plan. Och sen 1962 som det var, bra, vad behöver jag närmsta 6 månader för att kunna klara nästa steg? Vad behöver jag närmsta 3 månader? Vad behöver vi göra den här veckan? Vad behöver vi göra imorgon? Och då har de en handlingsplan. Och det är så man går från att man har en dröm till att få den verkligen konkret.
Man måste ha delmål.
Delmål, ja.
Så viktigt, för annars blir det för stort för hjärnan att förstå och klara av. Eller hur?
Verkligen. Ja. Så att där pratar vi mycket om och väldigt mycket annat. Men vi pratar också om massor om relationer. Och vi pratar om... han gav mig ett bra tips som jag vet att du har pratat om också, Ida. Och det är att man... Alltså en gång per månad ska man ha ett utvecklingssamtal.
Nu pratar vi om kärleksrelationer.
Kärleksrelationer, ja.
Eller ska man köra den här på vänner och sånt också? Det kanske blir lite...
Ja, du kan köra det på dina vänner.
Men jag känner inte att jag behöver ha utvecklingssamtal med mina vänner.
Nej, på något sätt så får man väl... Alltså det är klart att det kan vara det. Är det någon man hänger med väldigt mycket, så det är klart att man berättar,
man
vad är det du
ihop.
Är bra? Vad är det man... Ja.
Alltså jag hade ju behövt ha de här utvecklingssamtalen med Madde när vi bodde ihop. För det var lite kärvigt mellan oss när vi bodde ihop. Vi var det var lite liksom smågnabb så. Då hade vi verkligen behövt de här utvecklingssamtalen. Så jag tror, och typ när vi gick på Akis och dela kök, det är då man behöver ha utvecklingssamtal med varandra.
Ja. Och ett utvecklingssamtal då i relationer, det har man på samma sätt som man har i arbetslivet. Alltså man skulle sitta med en kollega eller en chef, och det gör man ofta någon gång per år. Man kan göra det någon gång i månaden, man kan göra det någon gång i veckan, och gå igenom så här, vad har vi gjort bra, vad har vi gjort dåligt, vad ska vi utveckla, hur ska vi komma framåt? Samma sak med en relation. För det som jag och Ida har ihop här hemma, det är vårt projekt Familjen AB. Hur ska vi då sköta Familjen AB? Hur ska jag kunna vara den bästa kollegan, och hur ska Ida kunna vara den bästa kollegan? Vad ska vi ha mer av och vad ska vi ha mindre av? Och här kan det ju självklart komma så här jobbiga saker också. Sådana grejer som att jag vet att om jag tar upp den här bara utvecklingsgrejen, så vet jag att de här 3 punkterna kommer slängas på mig, och då är det lättare att man skiter i att göra det. Men det är det här man ska göra då, och det är bra att göra typ en gång per månad.
Går du med på detta nu då?
Ja.
Ska vara utvecklingssamtal. När är första?
Jag tycker att vi kör första utvecklingssamtalet i nästa podd.
Okej, nästa podd är vårat första utvecklingssamtal. Då ska ni få vara med på grejer alltså.
Åh, jävlar, kommer det hända grejer.
Och då kommer jag få så här punkter som jag ska skriva ner. Ja, finns det någon lista man ska göra?
Vi löser någon lista och sen går vi igenom de sakerna.
Kan du fråga han Christer eller?
Ja.
Eller hittar vi på eget eller vad?
Ja, men jag kollar lite. Men vi har en lista vi går på, så att det blir som ett seriöst utvecklingssamtal för vår relation.
Typ.
Något sånt säkert. Vi har ju haft lite såna här grejer. Det har säkert alla relationer haft. Men nästa poddavsnitt kör vi rent konkret. Men vi har ju nämligen en gäst vi ska ringa upp nu. Och det är ett
av
oss. Ja, snart. Nu avslöjar vi vilken det är. Eller du kan hoppa in på det här. Varför det här blivit så uppmärksammat.
Ja, för att det här är ju en gäst och även en god vän till dig och mig, som har gästat då Framgångspodden. Och han har väldigt intressant synvinkel på det här med förhållande och sex och allting sånt. Som har blivit väldigt uppmärksamma, speciellt av då Bianca Ingrosso lyssnade på det här avsnittet och tyckte han var ashäftig och att alla män verkligen borde lyssna på honom. Så jag tycker inte vi avslöjar så mycket mer om hans åsikter och tips och allt sånt där, utan jag tycker att vi ringer honom nu.
Vi ringer han direkt.
Men ska vi säga vem det är först, eller?
Ja, det är Erik Bergman.
Ja, Erik Bergman.
Det är nog han är extremt kunnig. Han är ju i grunden är han entreprenör och miljardär.
Okej. Men han var youtuber ett tag också.
Han var youtuber.
Jag hjälpte honom med YouTube.
Han är men sen nu så har han gått in i att verkligen försöka lösa han och hans fästmö, kan man säga.
Ja,
eller?
Men vad då, de har ju löst det.
Ja, men deras relation.
Ja, de är ju alltså
de har löst det. Det tog slut, men han är så här extremt intresserad för det han går in i och gör det till 110%, vilket gör att han är ju en relationsexpert nu.
Nej, men snälla. Ja, det kanske han har blivit. Men vi kan väl bara säga så här, första podden han var med i, så i framgångspodden, då hade han gjort slut med Johanna och berättade om det. Väldigt fint avsnitt. Och andra podden så kom han tillbaka och då är de ihop igen. Och då berättar han om hur han har tänkt och så där. Och det ska vi få höra nu.
Vi ringer upp han.
Nej, men god dag, min kära vän.
Senare.
Tjena.
Tjena, tjena. Hej där, hur står det till?
Det är bra, hur är det med dig, Erik?
Jag mår som en prins. En alldeles fantastisk glad prins.
Men gud vad härligt. Är du i Malta, eller på Malta?
Yes, jag är här nere och jag har precis ställt in alla mina resor för de kommande månaderna så att jag ska bara vara på Malta och det känns riktigt gött.
Vad tråkigt, du borde ju lägga in någon resa till Sverige.
Man kan tycka det, men samtidigt så tycker jag det är förbaskat skönt att du inte gör. Så det är framförallt Sverigeresor som jag har ställt in faktiskt.
Men hallå, Elvis saknar dig. Jag känner mig lite som att
jag har varit på ett stormigt hav i något år och nu är det bara lugnt och stilla och det känns väldigt gött.
Ja, nu blir Elvis ledsen, Erik.
Du får säga till Elvis att han ska komma till Malta och hälsa på.
Ja, det får vi göra.
Vi har 15 grader och sol, vad har ni?
Ja, minus 15 och moln, kanske. Och kolsvart.
Ja, nej men svinkul att ha med det här, Erik. Det är ju nämligen så att du har ju ett av de mest omtalade avsnitten här i Framgångspodden. Extremt lyssnat och även omtalat. Och du har ju massa saker du är bra på. Du kan ju bland annat dansa. Bland annat vet jag. Men sen går du ju också in på det här med relationer. Och då satt jag, du och jag, och chattade lite grann så här. Jag bara, fan, det var så mycket bra saker som sades. Vi ville prata om det. Och då tänkte jag, vi har ju förmånen att kunna ringa upp dig. Vi har ju så här 24-7-nummer till dig. Så att du svarar alltid när man ringer. Så tänkte jag, fan, vi slår dig en signal. Men bland annat Alice och Bianca har ju tagit upp dig. Flera andra poddar. Det skrivs otroligt mycket om när du har pratat om det här med relationer.
Yes.
Men vad är det som gör det här avsnittet så omtalat som du har varit med? Jag har inte lyssnat på det än. Jag har ju bara hört dig live berätta om det här. Men vad är det som är så...
Nu blir jag lite ledsen i ögat när du inte har lyssnat på det där.
Vad sa du?
Nu blir jag lite ledsen i ögat på det när du inte har lyssnat på det.
Ja, men du vet ju, jag gör det imorgon. Jag lovar.
Det hoppas. Ja, men jag har fått jättemycket mejl och jättemycket meddelande från alla möjliga håll om det här. Och jag tror att det som berör är att jag pratar väldigt öppet och sårbart om mina egna erfarenheter kring det. Och samtidigt som jag tror att jag har gjort mycket framsteg genom att lärt mig mycket om det.
Men om man säger så här, om det är ett par som har det lite kärvigt just nu, vad är de bästa tipsen från dig?
Ja, om man säger så här, det är ett par, men det är inte jag och Ida då.
Okej, det är inte du och Ida.
Inte jag och Ida som har lite kärvigt just nu.
Det är en vän till oss som har skrivit in som frågar det här.
Vad ska vi göra för att lyckas vara ihop längre? Nej, jag menar, vad ska det här paret göra för att... Vad är fällor liksom?
Är det rent relationsmässigt eller rent sexmässigt?
Vi kan ta båda och.
Vi börjar på sexet, tycker jag. Vad är det man... Ja, kör.
Kör, jag bara går rampage. Men jag skulle säga att jag tror egentligen att de går hand i hand. För att jag tror att nästan alla sexproblem inte är sexproblem, utan att det är problem med något annat. Att det bottnar i att man har inte så bra kommunikation som man skulle vilja ha, eller man har inte så bra självkänsla som man skulle vilja ha. Om jag bara ser till mig själv så får jag väldigt mycket bekräftelse av sex. Att det är någonting som blir väldigt viktigt för mig, att jag ska känna mig på något sätt värdefull eller må bra. Och att om det inte finns där och det inte funkar, så går det ut över mitt humör och påverkar hur jag värdesätter mig själv på något undermedvetet plan. Och det har ju egentligen inte med sex att göra, det har mer med osäkerhet att göra inom mig liksom. Och kan man då komma till rätta med att bara prata mer? Men vi pratar ju inte ens om sex. Det är ju en så här sjukt genant grej som vi aldrig fått lära oss, hur man pratar om sex eller hur man pratar om de grejerna, eller vad sex ens betyder. Men bara så här, vad betyder sex för er? Vad är sex för någonting? Alltså, vad fyller det för behov?
Ja, Elvis, kom.
Nej, men om man då är så här, ja, men man tycker det är svårt att ta upp, hur liksom börjar man?
Jag kan säga så här, jag och Ida har ju lite utmaningar med det här. Det kanske är mer jag då, för ändå att säga.
Det är mer du.
Det är mer jag.
Du blir stum.
Jag blir stum. Alltså. Jag blir tyst. Jag kan prata jättemycket om mycket, men sen just när vi kommer till det här sexbiten, så har jag vet inte riktigt.
Ska han skriva lapp? Eller vad ska han liksom göra?
Men jag pratade med det här med en kompis häromdagen som går i parterapi just nu. Och de hade börjat göra en övning som jag tror är skitbra. Som går ut på att man sitter och pratar med varandra. Och en person pratar i 5 minuter i sträck. Och den andra personen ska inte säga någonting. Och man behöver inte prata om sex. Men man kan börja prata om sex. Eller bara prata på och bara se vad som kommer upp. Och den andra personen har bara som uppgift att lyssna. Får inte avbryta, ska inte kommentera någonting, inte försvara sig, inte säga sitt det eller det. Och efter att 5 minuter har gått så ska den andra personen bara återberätta det den har hört. Så att, ja, men om Alex har börjat prata om sex, och är det bara din uppgift och Ida att bara så här, lyssna på och ta in vad är det han säger och vad är det betyder liksom.
Mm.
Och för mig har en så här väldigt intressant frågeställning i det här varit så här, vad betyder sex för mig? Alltså, vad är det för någonting mer än så här fysisk aktivitet? Och det var något jag och Johanna pratade om för några månader sedan. Hon ställde den frågan till mig. Jag tyckte det var en jätteintressant fråga. Så funderade jag på det och kom fram till att sex för mig, det är lekfullhet. Det är en plats där jag kan bara skoja och ha kul i det. Det är en plats för mig där jag kan släppa fram känslor på olika sätt som jag inte riktigt vet hur jag behärskar annars. Det är en plats där jag kan vara kreativ och bara skapa eller hitta på lekar eller vad som helst. Så det finns så mycket för mig där egentligen är större behov än själva sexet som spelar ut i sex och som då blir tillbaka hemmat av att det inte finns den arenan. Så jag tror att det kan vara en sån spännande fråga att börja med då. Vad betyder sex? Och så bara pratar man och ser vad som kommer fram.
Ja, det är ett superbra tips. Jag kan berätta om ett annat faktiskt som jag har hört och tyckte var bra. Och jag vet att du pratar mycket om det här också, Erik. Så det här är lite grann som att jag säger svaret, så kan du berätta varför det här är en bra grej. Men en bra grej är ju att man bestämmer sig för att man har sexförbud. Att man inte får ha sex. Och för att det blir ofta så att står man i köket och den ena kanske inte är sugen, eller att man inte haft på länge, att det blev en grej av det, då vill man inte ge den här kramen, man kanske inte vill ligga bredvid varandra i soffan, man vill inte ta det här första steget, för då tänker man att det går till något man har ångest över, vilket gör att man tappar all den här närkontakten också, så kan vara bland det viktigaste egentligen, kan vara viktigare än sexet, men då skär man bort det. Så därför är en sak som vissa kan köra med att vi får inte ha sex, men då kan man göra all den här närheten runt om utan ångest. Då kan det också bli att man råkar bryta det och ha sex ändå.
Precis. Jag tror att väldigt mycket av det handlar om att det finns ingen så här Det finns inget läge man kan stanna när man har börjat ha sex. Eller så här, det är få relationer där det är så här, ja, men om någon partner inte vill ha sex efter 3 minuter, då är det så här, då finns det ingen riktig utväg, utan då är det så här, okej, men nu måste jag ha sex till den andra är klar typ. Och det gör hela så här sexbiten svår, att jag tror att många låser sig i det, att ja, men så fort någon börjar ta på någon då säger jag bara, nej, jag vill ju verkligen inte att det här ska leda till sex, så då kan jag inte heller njuta av hånglet eller av kyssarna eller av närheten, för ja, men jag vill inte ge den andra personen tanken att det ska bli sex, för då vet jag inte heller hur jag ska backa ur.
Just det. Och
hade det valet bara funnits där, hade det varit enkelt att sluta ha sex när man kände att nu har jag sexat klart, att det, man inte behövde riskera att såra någons känslor, eller man behövde inte riskera att något annat skulle hända, då tror jag att det hade varit väldigt mycket lättare att börja ha sex. Men många gånger så vet man inte riktigt om man kommer vilja fullfölja det, och då är det lättare att så här låsa sig och inte ha det alls.
Men då kan man typ bestämma att den här veckan ska vi ska bara ligga och kramas och mysa i soffan. Men om det är så här, att man verkligen så här, wow, nu vill jag fortsätta här. Hur ska man då veta att den andra vill det?
Här har man ju exakt tecknet på våran dåliga kommunikation. Man kan ju ställa en fråga.
Nej. Men ska man göra det då?
Men det fanns inte ens Ida, så att hon kan ställa en fråga till mig.
Ja, men då kanske du känner dig tvingad att säga ja. Alltså ja. Förstår du? Ska man bara, är det bättre att bara bestämma att nej, men då har vi inte sex den här veckan. Nu är det kram och gosvecka.
Jag kan bara prata ur egen erfarenhet, och i vår relation så har det varit så att det är i princip alltid jag som har velat ha sex och Johanna som inte har velat ha sex. Och då är det ganska lätt med en sån regel att om vi inte ska ha sex, så kommer jag inte föreslå att vi ska ha sex. Men om hon sedan känner att hon är sugen på det och föreslår det, så vet hon att jag med väldigt stor sannolikhet säger ja. Så är det den situationen som jag tror det ofta är, att någon oftast vill och någon oftast inte vill, då blir det i sin tur inget problem att den ena kan säga ja eller så här. Det är mer, det ligger på den enas bord.
När du pratar om gasen och bromsen, är det här vi har varit inne på, eller är det något annat?
Nej, det är någonting annat skulle jag säga. Eller, det berör det här på olika sätt. Men gasen och bromsen kommer från ett TED-talk som en kvinna som heter Emily Nagoski håller. Och hon menar på det att allting vi gör är antingen en anledning att ha sex eller en anledning att inte ha sex. Att så här, amen, vi har egentligen 2 uppgifter som däggdjur. Det är att para oss och det är att överleva. Så om någonting är ett hot, då ska vi inte ha sex. Då ska vi fokusera på att överleva. Men om det inte är några hot, då ska vi fokusera på att ha sex, för att då ska vi föröka oss. Väldigt, väldigt, väldigt enkelt förklarat. Och det gasen och bromsen bygger på det, att det är lätt att tänka att vi ska göra varandra så kåta som möjligt, eller köpa blommor, eller tappa upp ett bubbelbad, eller vad det nu är, för att lägga mer grejer på gasen då, att ge fler anledningar till att ha sex. Men det är oftare så att problemet är att det finns för många anledningar till att inte ha sex. Att man är stressad, man är rädd, man känner sig inte snygg, man har massa osäkerheter kring annat. Och det är då sånt som ligger på bromsen. Så kan man istället fokusera på att till exempel då prata om olika saker som skapar osäkerhet eller otrygghet i relationen och lyfta bort dem, så behövs det sen inte lika mycket på gasen för att man ska vilja ha sex, för att det är inte någon som stampar full kraft på bromsen hela tiden.
Och sen det här är också med porr. Jag vet ju att du har ju skälpt porrindustrin med ditt avsnitt. De har ju lite mindre views på porrsidorna.
Men vad sa vi om porr?
Nu är vi vidare lite intresserade där.
De ringde mig från YouPorn här och skulle stämma mig för att jag hade trashtalkat deras industri. Det var ju inte alls uppskattat.
Ja, Google, så jag såg det. Det är ju liksom, de här Pornhub och de där sidorna, de låg ju på plats liksom topp 10 i USA, mest besökta sidor. Nu är det fallet inte plats liksom topp 20.
Men Erik, nej, jag ska...
Ja, det är för jävligt. När det kommer till porren då, så handlar det väldigt mycket om bara egen erfarenhet och vad jag och mina kära vänner kallar för bro science. Alltså bros som diskuterar saker och egentligen inte har någon vetenskaplig täckning för det. Men jag kan ju dra den storyn ändå.
Bro
logiken
science.
I det
science.
Bro science, ja. Sjukt bro. Science. Logiken i det är att om man tittar på porr, och nu pratar jag återigen ur egen erfarenhet, om jag tittar på porr, eller framförallt tittade på porr, nu tittar jag väldigt sällan på porr, så tittar jag med ögonen, jag fokuserar på vad det är jag ser, jag fokuserar inte på vad det är jag känner i kroppen, jag fokuserar inte på att vara närvarande i nuet, och jag fokuserar inte på att det ska ta lång tid och vara en lång härlig upplevelse, utan snarare jag vill lätta på stress, eller jag vill bara fly undan någonting eller vad det är. Så titta på någon porrfilm, kanske tre olika i snabb följd, och är klar på 5 minuter. Och jag har egentligen bara fokuserat med ögonen och mer eller mindre fantiserat mig bort från verkligheten. Och så funkar det då när jag har tittat på porr, och jag tror det funkar så de allra flesta tittar på porr. Medan när det då kommer till sex, så ska det på många sätt vara raka motsatsen. Man har ofta lampan släckt, så man ser inte så mycket, eller så ligger man under ett täcke, så man ser inte ett skit då heller. Så det är inte ögonen som ska stimulera. Man ska helst inte fantisera om någon annan eller något annat, utan man vill vara i kroppen, man vill känna värmen, man vill känna lukten, man vill känna smaken, närheten, och vara så mycket i kroppen som möjligt. Och man vill inte heller att det ska vara slut på 5 minuter, eller inte för det mesta i alla fall, utan det ska gärna ta en timme kanske med förspel och allmänt gos och mys. Och det är då en hel motsats till vad porrkonsumtionen är. Så vi gjorde liknelsen du och jag i podden vi spelade in sist, att det ena var att träna för att springa 60 meter, så det är att kolla på porr hela tiden. Men sen är det egentligen på maraton man vill prestera och vara där länge och vara med länge, så man tränar på helt fel sak. Så genom att titta på porr blir man dels sämre på att ha sex i största allmänhet, men man blir också sämre på att njuta av sex, för att man helt enkelt inte är i kroppen, utan man är någon helt annanstans.
Mm. Mycket intressant.
Väldigt intressant.
Jag har aldrig tänkt på det viset idag.
Och sen en annan grej också som du pratade om där i porren, som jag faktiskt inte heller tänkt på, men det är klart att det är så. Det är att de som får betalt, alltså de man kollar på, det är ju ofta personer, det är prostituerade, det är jäkligt svaga människor, det är drogberoende, det är sådana som gör det här, liksom fastnat i en liksom jäkligt dåligt umgänge. Så man sitter och kollar på personer som mår psykiskt dåligt och är fängslade.
Många gånger, eller?
Många gånger. Mm. Och jag skulle nog säga att jag tror övervägande de gångerna, det är klart att de här mega porrstjärnorna, men övervägande de gången tror jag att det är sådana personer. Alltså av all porr som produceras, så är det ju personer som mår jäkligt dåligt.
Mm.
Och att det blir ett extra jobb liksom. Till grejer. De kanske stripper, de kanske prostituerar, men så spelar de också en porrfilm. Eller hur, Erik?
Ja, men jag tror att du är helt rätt i det. Det är nog få som drömmer om att bli porrskådisar när de blir stora. Det är inte, man hamnar nog inte där för att det var drömmen.
Nej.
Sen tror jag att det också är svårt att använda det argumentet till en 14-årig kille som vill kolla på porr. Då tror jag inte han bryr sig dugg om deras livsöden, tyvärr. Jag hade inte gjort det när jag var 14-11. Men hade någon sagt att Erik, du kommer bli jävligt dålig i sängen om du håller på med det här, då tror jag du lyssnat mer.
Ja, men så intressant, Erik. Så bästa tipset är egentligen att man ska ha kommunikation med varandra.
Ja, det är överlägset bästa tipset. Mm. Att, men, kan man lösa andra problem, så tror jag att det oftast löser sexproblemet. Och jag tror att, hade du frågat mig för 2 år sedan om jag och Johanna hade bra kommunikation med varandra, så hade jag sagt att vi har jättebra kommunikation med varandra.
Mm.
Och när jag tittar tillbaka nu, så inser jag att vi var skitdåliga på att kommunicera.
Men hur var det för 2 år sedan då? Hur såg konversationen ut då?
Se, vi pratade om typ allt, och vi pratade om sex och såna här saker också. Men jag tror att det som har blivit den största skillnaden är att vi har lärt oss att lyssna. Så att innan var det mycket, om vi började prata, så blev det att någon hoppade in i konversationen och sa sin åsikt om det där, eller kände sig attackerad eller någonting annat. Men nu så är det mycket mer att vi bara lyssnar. Så lite som den övningen som jag beskrev innan, att man bara ska lyssna i 5 minuter. Så gör vi nu väldigt ofta, oavsett vad det är vi pratar om. Att bara lyssna på vad den andra har att säga. Och man kommer fascinerande långt i ett samtal på att man bara låter sin egen tankebana gå och ingen avbryter den och skickar samtalet i någon annan riktning. Så att, ja, men där ska jag säga att lyssna är det som har gjort störst skillnad. Och det är också det som har gjort störst skillnad när det då gäller vårt sexliv och när det gäller vår relation på alla plan, skulle jag säga.
Ja, men jag säger att tiden rinner iväg. Men du, stort tack Erik för att du delar med dig av de här grymma tipsen. Jag och Ida har lite att ta tag i.
Ja, stort tack Erik, och hälsa Johanna så mycket.
Det ska jag göra. Så ser jag fram emot att höra om hur första sharing, lyssna 5 minuter övning gick.
Ja, absolut.
Vi ska göra det. Vi har bestämt oss för nästa poddavsnitt, så ska vi köra ett utvecklingssamtal med varandra. Där vi kommer säkerligen prata mycket om de här grejerna. Men kort och gott, berätta det vi tycker är bra, det vi tycker är dåligt. Som man skulle gjort på ett företag. Men vi kör det med varandra. Och det är något också vi har varit lite halvdåliga på. Men nu ska vi köra det i podden nästa gång.
Det låter skitspännande.
Ja. Men du, stort tack Erik. Vi hörs, så får du ha det så himla bra så länge.
Yes, stort tack.
Erik,
ha det toppen.
Erik, 113 var ditt första avsnitt i Framgångspodden.
117 var det första och 224 var det andra.
117 och 224, kan man lyssna mer på Erik, hans historia och allt kring det. Och om man vill komma i kontakt med dig Erik, hur gör man då? Eller följa dig? Eller
då mejlar man mig till mail@erikbergman.se eller följer mig på Instagram erik.bergman.
Spännande, spännande. Och nu är ni ju massa entreprenörsgrejer och prylar och allt möjligt. Så att mail@erikbergman.se eller Erik Bergman på Instagram.
Yes, fantastiskt. Superkul att vara med. Ni får ha en alldeles fantastisk eftermiddag.
Detsamma.
Ha det bra Erik.
Hej då.
Ha det bra. Tja.
Erik
är så jävla rolig tycker jag. Han är cool.
Han är så jäkla osvensk tycker jag. För att han säger det som knappt folk vågar tänka. Och drar det så himla naket. Han är så himla
alltså
ärlig,
öppen med det.
Öppen. Han är så här, jag kan tänka mig Johanna bara, nej
Erik, vad har han sagt nu?
Berätta inte det där.
Nu kommer Elvis in i podden.
Hej Elvis!
Hej! Va?
Nu fick vi...
Nu är Elvis med.
Nu fick vi lilla Elvis här, ja.
Mami. Hej! Han ser helt fascinerad ut. Om ni hör att micken typ dras ner så är det Elvis som tycker micken är så kul.
Han håller på att dra i allting nu för tiden.
Den är
alltså
fin, den skärmen. Ja. Så gubben. Ja. Nu poddar vi.
Ja. Men hjärtligt mycket bra, intressanta saker.
Verkligen.
Vi behöver ju...
Jag tycker Erik är en bra förebild för speciellt alla killar. Liksom, för vad jag tycker om porrindustrin, det blir att det blir lite skev bild. Liksom. Precis som det han pratade om. Att mannen brukar oftast vara i fokus. Man har sex för att mannen ska komma. Lite så är det ju i porrindustrin.
Vilket... Och då blir det att det smittar av sig. För på något sätt är det så det... Det är också att, det vet jag att Erik pratade om förut också, pratade om en del att man förväntar sig vara lärda i sex, men man har aldrig gått någon skola.
Nej.
Man lär sig lite grann av det som är i porren på nätet. Hur många killar är det inte som har lärt sig av att nej, men så här gör man med tjejer typ, och sen så träffar de en tjej och sex, och då så klättrar
så
de upp och stoppar kuken i munnen eller gör det där eller trycker in den i, jag vet inte fan, analen direkt.
Men,
och bara,
sluta nu.
Bara för de har sett det på porr hela tiden.
Lugnar vi ner oss lite.
Så att mycket är den, liksom den grejen som utbildar oss. Så att nej, porren får man minska på. Det är ingen bra. Eller ta bort.
Ja, den kan man ju ta bort. Det är ju inte något vi ska förespråka här va?
Nej, det ska vi inte göra.
Nej, men jag tycker i alla fall att det Erik säger är så. För jag vet att de också inte fokuserar på att komma.
Just
eller
den.
Hur? Det glömde vi prata om.
Nej,
man fokuserar bara på att få ha en trevlig stund tillsammans. Och känner man för att avsluta så får man avsluta, eller hur? Eller
ja,
får man ju alltid
precis.
Göra.
Men... Framförallt så är det ju så att när man har sex så är det ju så det säkerligen mer för mannen. Att man har sex och på något sätt är när mannen har kommit så är allt slut.
Och ja, då avslutar man det
hela. Ja, då avslutar man det hela. Och då kanske tjejerna har antingen kommit innan eller inte kommit alls. Men när mannen har kommit så avslutar man allt. Och då har man sett en regel att man får inte komma. Då kan ju båda styra när det ska ta slut.
Eller att inte får, men att man inte måste. Är det inte så? De körde, Erik och Johanna. Jag kommer inte ihåg. Man får lyssna på avsnittet. Nu håller Elvis på och river hela poddstativet här. Vägubben! Så! Men jag tycker det här avsnittet blev väldigt bra och intressant.
Superintressant.
Vi hinner inte med så mycket mer nu, för det tog lite längre tid än vad vi hade tänkt. Så vi sparar de här saftiga frågorna och allting som vi har till nästa avsnitt, tycker jag.
Ja, då ska vi också köra vårt utvecklingssamtal relation till varandra.
Ja, det gör vi. Gubben, din mikrofon. Men tack så jättemycket för att ni lyssnade idag. Nu ska vi gå och leka med Elvis. Vi ska bada nu, gubben. Ja! Så, vi ses nästa vecka, hörni. Puss och kram!